Hej god vänner och välkomna till Offsides podcast där jag och Anders nu är tillsammans igen efter förra veckans inspelning på olika orter. Och vi står här och har precis skickat årets sista Offside-nummer till tryckeriet. Läget när det inte finns någon återvändo och det har varit mycket. På slutet.
Det är ovanligt mycket för oss.
Ja, vi brukar vara bra på att ha lite tid sista dagarna och fila på små saker. Den här gången var det riktigt race hela vägen in på mållinjen. Så man är lite urlakad. Men för att det ska bli så bra som möjligt och inte minst eftersom vi vill ha ett gäng nya prenumeranter. Kanske sen sist som hoppade på kanske när vi hade den här billiga kampanjen. Med anledningar för snart fyller 20.
Ja, just det.
Så då vill man ju jobba hårt, va? Och nu undrar man ju om det blir du, jag, Fredrik Tillberg här uppe, Fotodanne, eller kanske AD Kristoffer som blir employee of the month.
Ja, riktigt så jobbar vi kanske inte här.
Nej, borde vi vara mer tävlingsinriktade på jobbet, tycker du?
Ja, kanske. Vem vet?
Du skulle ju kunna införa något sånt.
Ja, nej. Elakt sagt. Alltså.
Ja. Vi har ju ändå varit i många miljöer om man tänker alls.
Jag gillar ju att belöna hårt jobb framför kanske snyggt jobb. Hårt jobb föredrar jag.
Ja, just det. Och inte något sånt här bakvänt heller. Att, alltså den som får dumstruten som har gjort ett dåligt jobb.
Nej.
som chef är du inte.
Nej, det är inte.
Men jag menar, vi har ju varit i många miljöer, inte minst kanske i allsvenska lag och sådär. Som förutom att spela matcher tycker man att de får kvitto varje vecka på om de vinner eller förlorar. Så speciellt under försäsong så är det ju vanligt att man låter spelarna tävla internt väldigt mycket. Och vissa tränare gillar att lyfta fram det där, att hur viktigt det är, och så har de olika typer av kanske poängtabeller för olika moment på träningen och så. Minns när jag var i Elfsborg att de utsåg liksom månadens spelare där internt som fick en skjorta från Iton, varje den som fått mest poäng då. Och så har vi den gamla guldskon, den minns du.
Guldskon då, i den bemärkelsen, den gamla, är det Jan Anderssons? Var det i Halmstad?
Ja visst, i HBK. Han tyckte då att han behövde få upp tävlingsinstinkten ännu mer. Och guldskon då, som Janne hade gjort själv tror jag, målat, skickades då runt till den spelare som stod på mest gjorda försäsongsmål helt enkelt.
Det var då Emre Tahirovic vann, va?
Jag trodde du skulle säga, det var då Emre Tahirovic karriär började gå ut för.
Ja, men det kanske
att han var lite
också
förnöjd med kanske den här guldskon. Det lyfte ju inte riktigt efter att han spottade in lite HBK-mål. Men borde vi ha något sånt tycker du? Inte riktigt.
Nej. Nej, du kan ju inte lura in mig till att säga någonting att vi ska införa det. Det känns ändå inte bra. Men du får inte modernt.
Är det lite amerikanskt kanske? Där är det ju väldigt mycket så i skolor och så med betyg. Och att man kan få extra bra betyg om man gör bra ifrån sig någon tävling. Och väldigt tävlingsinriktat så. Tycker att det sprider sig allt mer till Sverige också. Senast nu helgen så var det Motala-galan. Den fanns inte när jag var liten.
Var du nominerad?
Nej, det är mer sådär årets företag. Årets VVS-montör kanske. Så, ja, fan, du kom och sa häromdagen att Frölundas presschef hade fått pris.
Ja, precis. SHLs bästa presschef.
Ja, tydligen var det så. Att det känns som att alla ska få en utmärkelse. Även vi har ju fått ett pris.
Ja, men om vi bara stammar där, bästa presschefen. Det hade inte varit lätt att utse.
I allsvenskan,
bästa presschef.
Det är ju inte alla klubbar som har en så tydlig presschef heller.
Nej, absolut inte. Det är fortfarande så. Ska man få tag på någon i Djurgården nu,
och Riedel,
sen
Riedel
lämnade, så då ringer man ju Bosse.
Det så kallade Jonas Riedel Trophy.
Ja, precis. Och sen i vissa klubbar så får man inte ens svar när man kontaktar presschefen.
Nej, och
man får ju ligga på som om det vore att man ska få tag på Stefan Löfven, statsministern, för att man ska få tag på en spelare. Det är ju 5 mejl ibland innan man ringer. Och innan man skickar sms. Och sen till sist så kanske det kommer ett lite halvdrygt svar. Det finns ju den typen av presschefer i allsvenskan.
Och ska man vara ärlig också så försöker vi ofta runda presschefen. Om vi ska behöver få tag på en spelare. Och det är ju lite olika beroende på. Vissa lag lämnar ju fortfarande ut telefonnummer. Det är en sån här mediaguide. Men det blir allt mer som drar sig för att göra det. Och så hänvisar de till en presschef. Då är ju inte vårt första tanke, helt ärligt, att ringa presschefen. Utan vi tänker, vilket nummer har vi istället till en kompis som känner den här personen.
Precis så.
Så ofta så jobbar man ju själv för att ringa så få samtal som möjligt till en presschef.
Men du var inne på det här med utmärkelser och priser. Ja. Det är ju den här tiden nu och detta spelas in. Ja, det är ju morgonen efter då fotbollsgalan. Så hejar man ju till när Andreas Granqvist, några timmar innan galan brakade loss. Det var Disco som hade fått ett snack med honom där han är då på Cypern nu och laddar in för matchen mot Rumänien på fredag.
Ska vi säga då att hela laget är på Cypern? Det var roligt om bara Granen.
Lägg ner det. Ja. Lägg ner alla de här individuella priserna. Sa Granen som är väl en tidigare vinnare av
Guldbollen. Ja. Det som då påstått har blivit infekterat eftersom Emil Forsberg inte fick den. Mm.
Tror du det fanns någonting där i det? Att Granen... Att det var därför. Jag läste bara rubriken. Lägg ner.
Det var, rubriken var ju lite hård också. Det stod Granens krav. Alltså jag såg inte riktigt något sånt krav från Granen. Det var mer att han tyckte att man skulle uppmärksamma lag istället. Det tror jag. Att liksom han har känt att så här, ska det här bli en fråga nu och riskera att bli påverka sammanhållning, så är det väl bättre att strunta i det. Mm. Och jag skulle vilja ge Granen ett pris bara för den åsikten. vi kan ju skratta åt det där med att Frölundas presschef får, om man nu fick någon utmärkelse, för det kan jag tycka är rätt okej egentligen, för de tävlar ju aldrig. Nej. Men fotbollsspelare och idrottare som alltså deras hela liv går ut på att tävla och gör de det bra så får de priser. Mm. Det kallas för medaljer eller för pokaler, titlar och så vidare. Att de sen behöver gå igenom den här inflationen av priser, det stör mig. Det var inte så länge sedan som var Ronaldos morsa som var med något utspel om att var någon fotbollsmaffia som hade hindrat hennes son från att vinna ännu fler Ballon d'Or. Mm. Och det var någon gala som jag inte ens vet vad den hette. Hette den Best eller något sånt där?
Ja, det kommer ni sån.
Om det var FIFA eller UEFA. Och inte hålla reda på dem längre. Men jag menar, den är som att det har blivit viktigare än titlarna. Så just de som ändå vinner och får kvitton hela tiden, de tycker jag inte behöver några mer priser. Det är mer rimligt att, alltså eldsjälar och sånt där som man kan lyfta upp. Men Granen är spot on. Man behöver inte hylla lagen heller. Det räcker med att de vinner och får hyllningar då.
Med den starka åsikten så säger vi att vi gör detta avsnitt i samarbete med Le Mans 66. Nu på fredag den 15 november har filmen Le Mans 66 biopremiär. Jag säger rätt, va? När jag säger Le Mans, Johan.
Ja, sen hur det ska vara 66 eller 66. Nej. Eller på franska, låter osäkt.
Matt Damon och Christian Bale spelar nämligen huvudrollerna i denna sanna historien om bildesignern Carroll Shelby och föraren Ken Miles som tillsammans bygger en revolutionerande racerbil för att utmana Ferrari under 24 timmars loppet i Le Mans 1966. Säger vi det så har vi korrigerat oss och graderat oss. Filmen är regisserad av James Mangold, känd för bland annat Walk the Line och Logan.
Le Mans 2006 tänker jag på. Eller Le Mans var det 2007 kanske. Det blir osäker.
Vad hände då?
Det var ju då, apropå fotbollsgalan då, där Fredrik Ljungberg fick skickas därifrån i ilfart för att han hade fått ett sånt här akut migränanfall efter att på fotbollsgalan fått i sig, om det var ost eller om det var vin.
Ja, det var den kombon tror jag.
Ja.
Den var nästan cyanid för Ljungberg.
Han var där för att spela en inte så spännande på förhand träningslandskamp på Elfenbenskusten. Som han då missade för att han hade fått i sig det han inte skulle få.
Över till tråkigare saker än så. Även om det är jobbigt att han fick åka i ilfart i sjukhus för huvudvärk.
Han repade sig.
Var det ändå så att ditt MIF, som ändå har varit lite följetag här de senaste veckorna, lyckades inte vända på steken mot Sollentuna. Och nej. Sollentuna klarar sig därmed kvar i division 1.
Så är det.
Och Maj får kämpa vidare i division 2.
Ja, alltså, det var ju... Jag kände liksom... Jag hade aldrig känt mig så levande där som i första mötet. Det var dubbelmöte då mot Sollentuna. Mm. Och först på idrottsparken i Motala. Och Maj gör 1-0 samtidigt nere från Vetlanda. Får man rapporter på att Motalas bandelag har gjort 1-0 på VBK där nere. Och man känner att nu är ettan nära. 1-0. Sollentuna lite skakade också. Kommer från förlust. Spelar utan lagkaptenen som avstängd. Sen kvitterar de. Förvirrat MIF släpper in ett mål till och de förlorar med 2-1. Och sen är det aldrig nära där uppe. Utan Sollentuna vann med 2-0. Och vann ju rättvist dubbelmötet. Så det var deppigt. Och jag borde ju ha nämnt, du frågade ju förra veckan vad vi har så att säga på Sollentuna. Såklart att lagets tränare, i alla fall den här säsongen, han säger sig upp på väg bort, ingen annan än Christer Mattiasson. Matti Goll,
ja.
Ett av de bättre smeknamnen.
Ja, det får man säga. Som för många i vår ålder kanske, Det var väldigt tacksam ålder när SVT gjorde inslaget om hans olika typ av... Ja, men det var ju skrock. Ja, och gud, det var rutiner och saker som han var tvungen att göra. Jag tror vi faktiskt har pratat om detta i podden. Men jag minns det så väl när han gick runt och sparkade.
Slog ner som en bomb i våra hem.
Lite så. Ja, men det var nästan första gången som han fick det på något sätt artikulerat för sig att... Man hade ju kanske vissa saker själv när man var ung och spelade tennis att man skulle studsa bollen ett visst antal gånger. Så såg man den här allsvenska profilen som höll på med så mycket grejer. Det var liksom att han var tvungen att lägga tejprullen i vänstra skon när han bytte om. Han hade en handduk som han var tvungen att vika och lägga på ett exakt sätt liksom ovanför kroken där han hängde
sig. Tvungen att värma upp på egen hand.
Ja, det också. Ja. Just det.
Och
sparka på en speciell sopkorg som alltid var på vägen ut när han skulle ut och spela för sitt Elfsborg.
Alltid sist ut skulle han vara på plan. Och var det att han skulle vara tvåa på massagebänken,
ja, det var det.
Också. Och också masseras i en viss ordning.
Ja, just det. Ja.
Och så spelade han då också i tröja nummer 13.
Ja, just det.
Han var ju skyttekung det året.
97?
Ja, när Elfsborg var...
Elfsborg
var nykomlingar, så han var ju bra och hamnade i AIK sen. Men det minns att det gjorde intryck när han var så där. De följde ju honom också. Han jobbade i någon tipsbutik, spelbutik i Borås. Det var så total samklang att det är Pelle Nyström som ska göra det.
Skrockfull, rutiner som skapar trygghet. Rutiner som man inte vågar bryta. Hänger först upp tröjan, sedan handduken. Vikt på ett alldeles speciellt sätt.
Ja. Men jag minns att jag hade pappa bredvid mig som han sa så här, kul. Men farligt sånt där också. Farligt sånt där också. Och fastna för mycket i det. Och jag såg någon intervju från när han var i AIK sen. Där han påstod att han hade gjort sig av med de flesta av sina rutiner.
Ja.
Som ju när man ser det som vuxen faktiskt framstår som en tränare borde sagt att det här behöver vi jobba på, Matti Goll.
Ja, men precis som du sa, det här med att värma upp själv. Han bytte ändå klubbar några gånger. Han har ju trots allt både spelat för AIK och Djurgården.
Han var i Norge, va?
Ja, Norge var en kort sväng. Men sådär, man kommer till en ny klubb och man första träningarna börjar liksom, de andra börjar värma upp och sen så vägrar man göra det. Nej, men det är min grej.
Ja.
Det kan ju ändå skapa en del sprickor.
Kanske var det som tvingade honom att jobba bort det. Att han bytte klubb och tänkte att så, jag kan ju inte stå med de här dörrkarmarna.
Men just då när jag noterade att han var faktiskt tränare i detta Sollentuna som besegrade ditt MIF, så tänkte jag faktiskt att jag får ju ringa Matti Goll och höra hur det är med det här. Ja, men alla de här grejerna, har han liksom övergett eller har han börjat plocka upp det igen nu när han gått in i liksom ett knivigt, liksom ödesmättat läge? Kanske de här sakerna kommer tillbaka, tänkte jag.
Och också hur han såg på, för om man tar dig och mig som var lite valpar då, så blev han ju synonym med den lite lätt tvångstankemässiga idrottaren. Att det kanske inte var så kul.
Nej, precis.
Men du ringde honom alltså?
Jag ringde honom, men fick inget svar.
Han svarade inte.
Nej.
Jag skrockade, han svarade aldrig 2 dagar efter match.
Svar aldrig andra veckan i november. Ja, sen 20 år tillbaka till när någon ringer.
Det ruckar jag inte på.
Nej, jag kom direkt till ett mobilsvar. Jag tror att det var hans son eller dotter som pratar in där.
Också en skrockgrej. Men han kanske ligger lågt för att han förhandlar med någon ny klubb eller något. Ryktats att han ska till Västerås i Superettan. Får väl se vart han tar vägen. Men du sa att vi, Motala AF, mitt lag, får harva vidare i tvåan. Mycket talar ju för att det inte blir så. Det är ju väldigt märkligt läge nu och var faktiskt ganska udda även inför matchen uppe i Sollentuna. Då spelarna i maj visste att även om vi förlorar här så finns det en liten chans att vi går upp ändå. Och ända sedan dess de förlorade så har den möjligheten ökat ännu mer. Det är nämligen så att, det här känner kanske en del till, att de två Karlstad-klubbarna, Karlstad BK och Karlstad United, där är det Karlstad med C, Karlstad United, planerar att gå samman. Och båda de ligger i division 1. De gjorde ganska starka säsonger, tillhörde toppskiktet i ettan, men inget av dem gick upp. Hasse Prytz var det, som är tränare i Karlstad BK. Det framställs i alla fall från klubbarna som att det är bara detaljer som återstår. Och det skulle i så fall innebära att en av föreningarna begär utträde ur serien och hamnar i en serie under som ett utvecklingslag. Och under nytt namn och vad gissar, nytt klubbmärke, nya tröjor, så ska då...
Någonting med Karlstad kommer det heta.
Ja, det får man väl utgå ifrån. Så ska då 2 stycken bli en. Och då blir det en plats ledig. Eftersom de var 2 lag där. Och då ska den gå till bästa förlorare i kvalet. Och det är MIF. För det andra kvallaget då, Berga, som inte räckte till mot Oskarshamn förlorade ännu större.
Och detta visste då MIF inför ja, returen?
Ja, det har varit känt ett tag att de här Karlstad-klubbarna planerar. Sen har det...
Parkerad bussenläge är ju rätt bra då.
Ja, jag vet faktiskt, jag ska säga att jag missade returmatchen, så jag såg inte hur den var. Men de visste då att även om vi inte vinner så är det viktigt att vi inte släpper in mer mål än vad Berga gör i sin match för att bli bästa förlorare. Och det är ju ett konstigt läge. Och jag vet inte hur spelarna känner nu. Jag som supporter känner mig väldigt splittrad. Det är klart man alltid vill gå upp, men det känns ju lite ovärdigt. Jag har gjort en kanonsäsong på alla sätt och man hoppade så att de skulle få kröna det med liksom lite bragdartad kval och slut Sollentuna. Så misslyckas man med det och så skulle man ändå få en plats upp. Jag vet inte vad jag tycker om det. Nej. Jag har inte bestämt mig än. Och det är inte riktigt så man vill att det ska vara. Man får välja själv. Och det måste ha varit väldigt konstigt för spelarna. Och det är då inte klubbat än. Men läser man Värmlands Folkblad, vilket jag har gjort ganska noga de senaste veckorna, så framställs det från båda klubbarna som att det är väldigt nära då. Och det ska avgöras här nu bara inom någon vecka. För det finns någon gräns här i november där då en klubb måste begära utträde ur serien. Och man tänker ju också kanske att är MIF verkligen ett bättre lag än så att säga Boden eller Åtvidaberg som precis åkte ur division 1? Rent sportsligt är vi antagligen inte det. Reglerna är reglerna då, så MIF gör ju inget fel. Men det är klart att det ses ju inte som en, liksom, vilken häftig nykomling som kommer upp här. De är ju där på nåder som en, det är vanligt i tennisen ju.
Lucky loser, ja.
Lucky loser, ja. Det vet inte alla kanske. Vill du, vad är det?
Nej, men lucky loser är väl helt enkelt att man ibland har
kvalspel.
Ja, kvalat in till någonting. Och sen så, ja, det kan ju vara så här satellitturneringar som de kallades när vi var yngre. Heter de så fortfarande? Satellite. Tour.
Challenger väl, jag vet inte om satellit finns för det, kanske det gör. Men det är väl kvalturneringar till en Grand Slam till exempel. Man har för låg ranking för att gå in i huvudturneringen, får man kvala först.
Ja,
och så förlorar man kanske kvalfinalen.
Precis, och menar, det kunde ju också vara så att man förlorade finalen i kvalet till Grand Slamen. Men sen så var det en som drog sig ur, så fick man den platsen ändå. Lite så som MIF nu faktiskt är.
Ja, precis. Det var jag med om själv. Man skrev upp sig och... om man förlorade ett kval. Det fanns även i ungdomsturneringar. Du var säkert också lucky loser någon gång. Då skämdes man ju inte.
Nej, man borde ha gjort det.
Ja, det slog inte alls.
Lite skam i koppen när man kliver fram till lilla kansliebordet där. Jag känner att jag skulle signa ut mig på den här lucky loser.
Ja, nej, det var inte alls så.
Do you feel lucky today?
Nej, det var så att farsan pratade lite för högt. Så vi måste kolla det här med lucky loser. Det var ju inte alls något skamfullt, men det var väl så vanligt i tennisen då. Jag tror det finns någon spelare, läste om det var det här året eller förra, som har gått in i samtliga Grand Slam-turneringar på ett år som lucky loser. Han har förlorat kvalfinalen i alla.
Bemästra konsten att gå fram till dem där och lägga fram sina.
Ja, och det finns säkert exempel på lucky losers som har vunnit sen en hel turnering och så. Och i fotbollen så har vi ju, ja, du vet vilket som är det bästa exemplet på lucky losers.
Ja, det måste ju ändå vara Danmark 92.
Danmark 92, ja. Som ju då inte kvalade in men fick Jugoslaviens plats. Du vet hur det alltid beskrivs när man ska i återblickar och så.
Ja, yeah, de ligger och dricker pilsner på stranden.
Fan vad de städades undan, de som höll igång. Som tänkte, det kanske finns en plats att vi blir lucky loser. Det får ingen prata högt om. Det förstör danskbilden helt.
Även om det var glada 90-talet så... Rätt många av spelarna var i toppformen då.
Ja, man vill bara ha liksom, jag låg på någon luftmadrass där med Tuborg och fick visst spela ändå och sen åkte vi och vann hela klubbet. Man vill ju inte höra Schmeichel som, jag låg på läger i en vecka och höll igång extremt hårt för det var i toppform ifall det skulle uppstå en lucky loser-chans. Det vill ingen höra om.
Det är även historiebeskrivningen också så, just att de presterar så bra för att de inte har liksom byggt upp någon nervositet och det fanns inga förväntningar. Vissa hade fått i sig några pilsen och var goa och avslappnade och det är ju nästan liksom förklaringsmodellen bakom succén sen i 92 för Danmark.
Ska vi göra det tråkiga jobbet med de seriösa danska spelarna som höll igång? För att chansen kanske skulle komma. Och när de väl gjorde det, då var de beredda. Det vill ingen höra. Det förstör myten helt.
Nej, det vill ingen höra.
Men det här med sammanslagningar, Anders, är ju delikat. Eftersom det oftast sätter supportrarna i ett speciellt läge. Det kan ju gälla även klubbledning förstås. Så vi har ju haft under hösten här med den här utredningen för huruvida det ska bli en sammanslagning mellan Malmö FF och Limhamn, Bunkefloja. För att de vill, MFF har kommit på styrelsen där, att de behöver ett damlag. Och att det har rört upp mycket känslor och fortfarande så gör. Karlstad får ju inte lika mycket uppmärksamhet för att det inte är lika mycket supporter helt enkelt. Mm. Båda de här klubbarna hade ett snitt på över 300 pers ungefär i division 1. Och det, Karlstad har ju varit ett sorgebarn för elitfotbollen. Man har aldrig haft ett lag i Allsvenskan någon gång, fast det är en hyfsat stor stad ändå. Mm. Mycket sport, och det kommer ju bra fotbollsspelare från Värmland. Mm. Och nu hoppas man då att, det är det vanliga tugget då. 1+1 ska bli 2. Och med gemensamma krafter så får de en bättre...
1+1 ska bli 3, va?
Förhoppningsvis ska det väl bli 3, men de kan väl börja med
2. Det är det de hoppas på.
Ja. Ja, men till att börja med så ska 2 trupper bli 1. Det är ju ingen liten grej. De ska komma överens om då hur de ska se ut. Mm. Vad de ska heta. Vem som ska träna laget. Alltså Hasse Prytz, kör, sa han bara. Mm. Det här löser vi.
Jag kör.
Ja. Jag läste en enkät i Värmlands Folkblad där bland annat Svennis uttalade sig. Mm. Han var positiv.
Han var positiv.
Han fick också frågan varför det aldrig har lyft i Karlstad fotbollen. Ingen aning. Det vet jag inte. Men det här ska alla stå bakom. Men det har också varit gott om insändare i Värmlands Folkblad från personer som inte vill se det här. Mm. Och det kan man ju tro, det är väl ingen som bryr sig om de bara är 300 på matcherna. Mm. Men de som är där bryr sig. Och vi som kommer från de där städerna vet att det är många som inte går på matcherna som ändå bryr sig. Och som i ett sånt här läge, särskilt i Karlstad BK kanske, som en gammal anrik klubb. Karlstad United är ju från början en sammanslagning mellan massa små Karlstad-föreningar, Hertsöga och sådana lag. Mm. Och det var roligt om man kollade i arkivet. Det här var ju slutet på 90-talet när Karlstad United skulle bildas. Då lät det precis på samma sätt. Vi har varit för många föreningar här i Karlstad. Vi slår undan benen på varann. Mm. Men med gemensamma krafter i Karlstad United så ska vi kunna vinna allsvenskan och tala som Europaspel inom en 20-årsperiod, vilket skulle vara nu då. Har inte blivit så för Karlstad United. Mm. Och nu gör man samma sak då, men också med Karlstad BK. Mm. Det kan man ju skratta åt att de inte har så många supportrar, men det finns folk som bryr sig jättemycket om det här, som absolut inte vill se någon sammanslagning och som tycker att, fan, det var väl ganska bra i år. Toppen av division 1, nästa år kanske något av dem går upp, medan styrelser och ledningar ser att tillsammans så går vi här. Och det har vi sett många gånger. Och jag kunde inte låta bli att tänka på, minns du FC Gotia?
Ja, jävlar vad det var. 2007, va?
Jag tror att det är 2007.
2007 var det.
Och då var det stormigt här i Göteborg, där då Gais, Örgryte och Häcken kallar till presskonferens ordförandena i respektive förening. Och då ska man veta att 2007 låg Gais i Allsvenskan, men Häcken låg i Superettan och ÖIS låg också i Superettan. Ja. Gais var det som det gick bäst för då av de
Christoffer andra. Christoffer Wallin var ordförande i Gais då.
Ja, och det var han som på något sätt, även om de var tre där uppe, det var även han Rydhede hette han, ÖIS-ordföranden, och så hon Sabine Söndergaard i Häcken. Men det var ändå Christer Wallin som fick symbolisera den här, och de var noga med att säga att det här är ingenting som är säkert att det kommer bli, medlemmarna avgör, men vi utreder möjligheten då för att de här tre klubbarna ska gå samman, Häcken, ÖIS och Gais, till det här laget Gotia. Och Wallin säger fördelarna som de ser det rationellt. Vi slåss om samma sponsorer och samma spelare. Risken är framöver att vi slår undan benen på varann och hamnar allt längre ifrån allsvenskan. Men med gemensamma krafter så kan vi få en mycket större ekonomi. Då kan vi vara med och tävla i toppen av allsvenskan och kanske till och med bättre än så. Och så kallar de till presskonferens. Och där var det upprört. Det finns fortfarande kvar på Sveriges Radio om man vill gå in och lyssna på den. Det behöver vi inte göra hela, men bara för att man ska få en bild på att det var lite uppretat kan vi klippa in kort på hur det låter när de kallar honom fotbollsmördare och jävla svin och så.
Är det så att man kommer fram till att detta inte är ett bra förslag? Detta är en skrivbordsprodukt än så länge som vi har tittat på under några få tillfällen. Är det så att man kommer fram? Är det så att man kommer fram till att inte vi får med oss den här själen i detta som Christer pratar om? Utan att vi bara får de ekonomiska och sportsliga positiva fördelarna med det. Som man kan konstatera redan nu att de finns.
Det är otroligt att det gick så långt ändå. Att de tog det, att de menar inte gick så långt att de stod och skrek så där, utan att det gick så långt som att de ändå
att de sitter på en presskonferens
och tror att det här ska det finns en chans att det ska kunna bli så här.
Ja. Jag minns detta väl. Jag minns, jag har inte jobbat så länge på offside då, eftersom detta var i Göteborg, så när de utlyste den här presskonferensen så tänkte jag får gå på den här. Men sen så gick jag aldrig, jag vet inte varför. Men jag kommer ihåg att Mattias Göransson, som då är en av grundarna till offside.
Det är en fantastiskt bra lam-anekdot. Jag kommer så väl ihåg den här presskonferensen. Jag tänkte, det här måste jag gå på. Men så gick jag aldrig. Jag vet inte varför.
Fem plusklenoder.
Det går inte att få ihop.
Fem plusklenoder. Även Mattias Göransson gick. Ja. Och han tyckte ju i egenskap att han var ju stor blåvitt supporter.
Som ju också vann det året.
Som också, som också vann, vet ja, att
som fond har de ett starkt blåvitt år.
Ja. Detta var ju innan Twitter, innan giffarnas tid. Men hade det varit så hade ju säkert Mattias lagt upp den här bilden på Michael Jackson. Han sitter och slänger i sig popcorn.
Ja, som de hade mått då.
Alla blåvitt-supportrar, ja. Det var ju liksom julafton för dem i ett par dygn där. Där alla de här andra klubbarna i Göteborg bråkade och var tokiga och var vansinniga och kände sig svikta. Och så blåvitt går bra. Ja. SM-vinnare.
Ja, det var otroligt upprört på den här presskonferensen. De försöker då, de här tre ordföranden, förklara och de säger gång på gång att det här är inget färdigt förslag. Vi utreder möjligheterna. Man kan också känna att Christer Wallin, ju längre presskonferensen går, nästan lite byter fot och mer vill distansera sig från förslaget, och att lite att det är kanske sponsorer med i bakgrunden som har ställt vissa förfrågningar och sådär. Ja, förutom att de skriker då fotbollsmördare och Wallin ditt jävla svin, så avbryter de liksom hela tiden, och det är väldigt svårt för dem att prata. De försöker hålla lugnet då. Men de vill veta, vems är det här förslaget? Vem kom på detta? Vem är arkitekten? Är det du, Christer? Så här, och så försöker de prata runt. Det som är viktigt nu, svara på frågan! Ställ dig upp och säg att det inte är du som ska... Så här. Det är så jävla uppretat. Ja. Och något dygn senare är det ju skrotat också.
Ja. Men, var det inte så att om det var GT som rapporterade att det har varit någon vansinnig gejsare som var ännu argare än så här, som hade dragit upp till Gaisgården och skulle sätta eld på den, på hela skiten?
Ja, det vill inte Wallin bekräfta eller dementera. Nej. Och inte heller att det skulle varit, som Expressen kommer ihåg skrev, att han till och med skulle fått mordhot. Men de sitter ju där, de här supportrarna, och nu menar jag att det finns ju jättemånga vettiga där. De kan ju aldrig tänka sig att gå ihop med ÖIS och vice versa. Nej. Och det spelar ingen roll att vi skulle nå allsvenskan. De har inte fattat vad det handlar om. Alltså, man följer sitt lag med hjärtat. Och det är det jag menar så här, att mycket kan man säga om Christer Wallin. Men han brukade ju ha örat mot marken så mycket.
Jag nämnde ju här Mattias Göransson gick ju dit. Och nu ser jag här, jag sökte på detta här. Och det visar sig att han är ju också med i ett gammalt klipp här. Där han blev intervjuad. Ja. Vi kanske ska spela ut vad han säger här. Han summerade. Man får ändå säga att han levererar i denna korta intervju.
Det som gör att det blir extra spännande, det är att en rationell syn på fotboll. Men fotboll är emotionellt. Folk tittar inte på fotboll för att de är rationella. Folk tittar på fotboll med hjärtat. Häcken är den fina flickan med en bra hemgift som ska gifta sig och hitta en partner. Och du har Örgryte som är ett namn och societeten, en gammal knarrig herre. De har tappat publiken, de har inga bra förutsättningar. Och så har du Gais som är lite yngre, lite fräsigare och lite populärare. Man ska nu försöka sammanföra de här och det är intressant.
Just det, han försöker
han är inne på det här med att man tar ett rationellt beslut kanske.
Just det.
Men man fattar, man glömmer bort att fotboll är emotionellt. Ja. Det handlar ju om känslor.
Ja.
Och så. Och där är ju liksom tankefelet i hela det här projektet.
Ja, precis. Och 2007 beskriver då Göransson Häcken som den fina flickan som ska bli bortgift. Mm. Och ÖIS som en knarrig herre. Mm. Och Gais som lite fräsigare. Ja. Eller vad han säger.
Ja, den yngre lite fräsig.
Ja, huruvida det gällde då, det vet jag faktiskt inte. Och hur det gäller nu ska jag inte gå in på. Men det satt ju många där som bara skakade på huvudet. Mm. Och liksom, även de som inte skrek. Men så här, hur tror ni, varför sitter ni ens här? Detta bara en utredning. Det ska inte bli någon utredning!
Så här. Ja, men man förstår ju känslorna. Det
jag gissar att de hade sneglat kanske lite på FC Köpenhamn. Mm. Liksom ett exempel som...
Ett av få exempel som faktiskt har burit, som har lyckats. Ja, det har sen ju... kan ju alla andra hata Köpenhamn.
Det kan de ju göra. Ja. De kan ju få skit för det. För att de inte har tillräckliga traditioner och sådär. Men rent sportsligt så har det ju varit en succé. Mm. Så jag gissar att det var förlagare. Det hade man då Brøndby som var ett stort lag då i Köpenhamn. Och så sammanslagningen mellan de här. KB hette en. Jag tappar den andra. Det är siffror och bokstäver med i den. Ja, det begravdes namn. Men FC Gotia, det är nästan sådär. Händer det verkligen? Mm. Det kommer inte ges en utredning igen. Så mycket kan vi nog säga.
Nej,
och vi får se nu vad som händer i Karlstad då. Mm. Om det finns. För det undrade jag också. Jag fattade, jag hade läst ganska mycket i Värmlands Folkblad. Det hela tiden varit från klubban och ibland har det varit någon insändare. Men medlemmar måste väl också få säga sitt, eller? Mm. Och det fattade jag inte riktigt. Jag såg inte om extra årsmöte, för det är bråttom nu. De måste alltså snart bestämma utträde. Och det påverkar ju även mig då, MIF. Ska vi rusta för ettan eller ska vi vara kvar i tvåan?
Ja. Eftersom du läser mycket i Värmlands Dagblad på sistone.
Folkblad, VF.
Ja. har du också kanske noterat att Pärlan, som ändå är en gammal klassiker i denna podd, vi har ju ändå varit inne på Pärlan några gånger.
Det är väl jättebra, alltså han slog igenom i Karlstad United.
Ja, det var det jag menar. Mm. Och sen så var det Gais, för all del. Mm. Blåvitt, för all del.
Ja, men man kan ju ta...
Mjällby, och många klubbar
precis,
till.
Precis, chansen är ganska stor, säger en random svensk klubb, och Pärlan har varit där.
Lite så, alltså. Han har varit runt. Ja. Han har varit runt, ja. Pärlan. Ja. Men i alla fall, han spelar fortfarande, han är inte så gammal. Han är 30 år gammal och spelar idag i sin moderklubb, Deje, division 6.
I Värmland då.
I Värmland. Mm. Men har
som även är Stefan Holms klubb.
Just det.
Höjdhopparen. Ja.
Men som har omskrivits då, så han är ju mittback idag, Pärlan. 30 år gammal i Deje, division 6. Det gör man ändå glad.
Han blev målchansutvisad i första matchen som mittback, så. Men sen gick det bättre. Ja. Det är väl fint. Lämnade Deje, vart runt överallt och sen kommer hem till sexan och går ner på mittbacken. Utan några större... uppmärksamhet, så det är väl snyggt.
Sätter vi punkt för den här diskussionen?
Det gör vi.
Då känner jag, Johan, att det är hög tid för en i spelarbussen.
Det tycker jag absolut. Hur länge sedan var det sist?
Det är ganska länge sedan.
Pärlan har hunnit med tre klubbar sedan dess.
Precis. Nej, men för den som är eventuellt ny lyssnare så är ju spelarbussen, vi får säga att vi har snott den rakt av. Utan att skämmas från På spåret. Skillnaden här är att vi åker inte till någon stad utan vi åker till en fotbollsklubb någonstans i världen. Och det är samma koncept, 10 poäng blir lättare och lättare ner till 2 poäng. Sen så kommer ett par följdfrågor. Du har gjort en denna veckan, jag har gjort en.
Kan jag också säga för eventuellt nya lyssnare att det brukar ju vara så att jag ofta har en slagsida mot det gamla. Och, men har en lucka där Anders kommer med kontemporära ledtrådar. Och så kan det gå till när man bommar Watford helt och hållet.
Så kan det vara också. Men vi gör ju som så för att alla lyssnare också ska kunna vara med och tävla mot dig och säga mot mig att du skriver ner svaret. Men jag läser ändå hela vägen ner till 2 poäng så att alla kan vara med hela vägen.
Det har jag tänkt på. Bara för att förfina konceptet lite. Mm. Att det här med nödbromsen. Mm. Vi borde ha någon slags... Finns det ingen fotbolls... mer, alltså vi spelar buss. Vi låtsas istället att vi sitter i en spelarbuss på väg till en klubb. Vi
får se hela ljud.
Ja, alltså någonting som... eller så här pisspaus.
Ja, vi får slipa lite på detta. Mm. Då kör vi. Och då säger jag, vart är vi på väg? 10 poäng. Vi åker till en festlig stad. Som till en början känns kall. Eller vänta nu, det är gränsfall om detta stämmer. En sak kan vi i alla fall slå fast. Det luktar krut när det leras boll på vår stadion. Eller om det är tvärtom. Åtta poäng.
Vad lite jag fick tänka. Mm.
Fattig klubb. Utifrån tränarrekryteringar, och då snackar vi inte interimlösningar. Verkar det inte bättre? Nej. Om vi är lite allvarliga, det saknas inte cash här. Många är stjärnorna som rundat av sina karriärer i denna klubb som grundades 1905. En svensk landslagsspelare som föddes i Marseille togs emot som en hjälte här för drygt 10 år sedan.
Mm, pisspaus.
Ja.
Nu skriver jag.
Mm. 6 poäng. Det finns en konstant här. Och det är att det är 3 jättar som slåss om titlarna. Men vår klubb är den mest framgångsrika. Med 22 ligatitlar under bältet. Känner du dig trygg?
Jag tror det.
4 poäng. Galjonsfiguren tappade kanske inte hakan på parken år 2000. När den första och hittills enda buckla av detta slag lyftes. Men mål gjorde han i straffavgörandet. 2 poäng. Då var det dags att gå på gala i denna interkontinentala storstad. Ska Falcao, Babel eller Jimmy prisas? Erdogan ska säkra på svaret nu. Dra på dig den gulröda tröjan och säg hej till...
Galatasaray.
Bra, Johan.
Som det står här.
Ja, var det på 8:an, va?
Ja, det var på 8:an, ja.
Helvete, du är ju toppform.
Ja, du har ju en förmåga att kolla bort mig. Men du är liksom som en knicks ytter som liksom vrider och vänder. Man tror att du ska gå höger. Ja, jag går höger. Och så plötsligt är du vänster. Ja. Så jag var inte med alls. Ja. Och det enda jag tog det på var Tobias Linderoth.
Ja.
Föddes i Marseille, och då kom jag på ganska snabbt, för där är vi långt tillbaka.
Ja,
att Anders Linderoth spelade i Marseille. Så han behöver, och så mindes jag då det här... ja, klassiska mottagandet som Tobias Linderoth
2007.
När han var ny då Galatasaray.
Precis.
Du får gärna gå igenom här lite, för jag är nyfiken.
Ja, vi börjar med, vi åker till en festlig stad. Det var ju en liten fes där.
Oh,
ja. Som till en början känns kall. Is. Eller vänta nu, det är gränsfall om detta stämmer. Gränsfall, vet, Istanbul, Europa, Asien. En sak kan
någonting
i alla fall
på, någonting på spåren.
Den hade jag med länge. Jag kunde inte få in den bospåren på spåren. Men absolut. En sak kan jag i alla fall slå fast. Det luktar krut när det liras boll på vår stad. Det är två ledtrådar den. Det luktar krut.
Valutan, eller?
Ja, liras är lira. Ja. Det luktar krut, eller om det är tvärtom. Krut, om du vänder på det, vad blir det?
Turk.
8 poäng. Fattig klubb. Kunde du det med fattig klubb och interim?
Alltså, nu förstår jag att det är fattig terim.
Fattig terim, ja.
Alltså, tränaren med fotbollsvärldens mest stärkta skjortkragar. Man kan nästan känna hans eau de cologne ända hit, ja, ner i källaren i Göteborg.
Ja, han har varit där 3 gånger, fattig terim. Han är där just nu då, i Galatasaray. Och med lite allvarliga saker, så inte cash här. Många stjärnor som utav sina karriärer. Det var inte någon luring i den, utan det var bara fakta.
Nej, cash där undrar
du. Ja, jag tänkte det skulle finnas.
Det är det som är svårt. Man vet aldrig vart är det en luring och vilket är bara vanlig info.
Ja, sen grundades 1905 också, bara vanlig fakta.
För det var när du sa runda av, så tänkte jag först USA. Liksom. Mm. Men 1905 talade ju emot det.
Ja. Och så var det då Tobbe Linderoth som föddes i Marseille. Och sen 6 poäng. Det finns en konstantinopel här. Och det är 3 jättar som slår som titlar. Då Fenerbahce och Besiktas. Galatasaray är den mest framgångsrika klubben. 22 ligatitlar. Galjons. Där var också Gall där. Galjonsfiguren tappade kanske inte hakan på parken. Vad är det då?
Det här kanske är det.
På parken 2000, när den första hittills enda bucklade, det är faktiskt fortfarande den enda Europacup-titeln de har.
Alltså, Davor Šuker missade straff för Arsenal.
Kommer kanske en följdfråga för detta. Och 2:an, då var det dags att gå på gala i denna interkontinentala storstad. Falcao, Babel, Jimmy, Durmaz, det är de som ska prisas. Erdogan!
Jag hör till.
Ja, det hör till. Det får man med. Ja. Ta på dig en gulröda tröjan och säg hej till Galatasaray. Mycket bra, Johan. 8 poäng.
Ja.
Då kommer följdfrågorna. Mm. Finalen i parken, UEFA-cupen 2000. Arsenal mot Galatasaray. 0-0 efter 90 spelade minuter. 0-0 efter förlängningen. Galatasaray sätter samtliga sina straffar. Arsenal bränner 2, men får in 1. Du får 3 poäng, Johan.
Vänta nu, de bränner 2, men får in 1.
Mm. Arsenal sätter bara 1 straff, för att Galatasaray sätter 4. Så att de får inte slå sin 4:e straff, för det är redan avgjort. Är du med?
Nu är jag med. Det började närma sig annars. Det finns ett klassiskt, vi pratade bandy förra veckan. Jag är ändå på ganska hög nivå. Villa mötte Sandviken i en slutspelsmatch. Jag tror kvartsfinal. Typ 2 av lagen som var kandidater för att vinna. Och det blir sudden death. Och så går det till straffar. Villa skjuter först. De missar sina 2 första. Och Sandviken sätter sina 2 första. Och domaren säger, nu är det slut. Och Villa får säga, nej. Och Kandell, som jag gissade att det var domaren, sa, ja just det.
Det är ju 5+ klenod jämfört med min. Jag skulle, tänkte jag på presskoffer, för det gick inte.
Minns inte varför. Men tillägget, jag minns inte varför.
Ja, det var bra. Det jag undrar är, Johan, du får 3 poäng om du kan samtliga 3 straffskyttar för Arsenal. Men du får 1 poäng bara om, ytterligare 1 poäng om du minns vem som satte sin straff av dessa 3.
Ja, okej.
Jag tänkte, detta tog jag för att vara snäll mot dig.
Ja, men
eftersom detta är Arsenal, din tid, när du fortfarande såg allting.
Jag kommer behöva chansa, för det mitt minne är endast att Šuker missar en straff. Mm, vilket han ju liksom absolut inte gjorde i kroatiska landslaget. Du kommer ihåg det, när han står och känner sig på pulsen.
Ja, just det.
VM 98, han får slå om en straff. Men Šuker, lika lugn.
Ja, just det. Det är fint ögonblick.
Ja, absolut. Ja. Det är konstigt, det är precis som du säger. Jag följde ju, det var ju mitt i mitt brinnande intresse. Mm. Men jag har ganska svaga minnen från själva finalen. Det var ju bråk. Mm. Det tänker man ju då, de fick bara
slå. Fan vad du tänker nu. Ja, ge mig svaren.
Det är kul för lyssnarna att få höra hur jag tänker. Det är 3 straffar de slår, de första 3. Då tänker man ju, det bör ju vara 3 som man nästan tänker sig är väntade straffskyttar. Det bör ju inte vara vänsterbacken liksom. Därmed Šuker. Sen gissar jag på... Jag gissar på Overmars.
Fel.
Norrängel. Så säger jag det direkt. Ja. Jag kanske inte riktigt hade låst den gissningen. Gissar väl ändå på Bergkamp då.
Fel också.
Ja, det var ju dåligt då.
Din gamla hjälte, Ray Parlour, var den som satte han sin straff. Han satte den andra straffen.
Klart han gjorde.
Och sen så bränner Vieira den 3:e straffen.
Okay.
Så alltså Šuker,
Parlour, Vieira. Nollar jag där då, eller? Nollar jag där då? Jag får inte någon poäng.
Nej, det får du fan ta mig. Fråga nummer 2. Vilket sidnummer har den turkiska ligan på text-tv?
Den är ju en så kallad klumpsida.
Ja, bonuspoäng för en guldstjärna om du kan klumpa ihop vilka de är ihopklumpade med.
Här tror jag det blir roligare för lyssnarna när jag tänker högt. 3-3-6 är Premier League. 3-3-7 är Championship. 3-3-8 är väl fortfarande Serie A. 3-3-9 är Spanien. Den tror jag är själva på sin. 3-4-0. Nu börjar vi närma oss, man klumpar lite. Här har vi den tyska ligan. Här har vi också den franska ligan, tror jag. Där har vi nog inte den turkiska ligan. Sen har vi då 3-4-1 och 3-4-2.
Ska jag hjälpa dig lite grann?
Nej, men så här tänker jag då. 3-4-3 börjar allsvenskan. Och jag tror att det är skandinaviska ligor på den före. Nu är det en jävla massa ligor som ska in här. Det är till och med MLS och det är Skottland. Och det är massa andra också. Det är ju antingen är det 3-4-0 eller 3-4-1. Nej, 3-4-1 måste det vara. 341.
Rätt! Bra! Har helt rätt. Sedan 341 börjar med turkiska ligan.
Är det så här man skulle varit singel? Så här, du fick rätt, men kommer aldrig någonsin kunna träffa någon.
Lite så är det. Det händer bra. 3-4-1 delar då turkiska ligan med grekiska ligan, skotska ligan och den ryska ligan. 3-4-0 är franska ligan, tyska ligan, nederländska ligan och även MLS faktiskt. Kommer ihåg att det är lite märkligt att den går före vissa av de här andra ligorna.
Belgarna till exempel.
Helt rätt, Johan. 3-4-1. Då får du en poäng. Skriv ner den. Sista frågan. Här är det, kan du få 3 poäng om du svarar rätt på båda frågorna. 1 poäng om du bara svarar rätt på en av dem här. Claudio Taffarel är målvaktstränare i Galatasaray. Precis som han är i Brasiliens landslag. Något han också var 2014 när Tyskland krossade Brasilien med 7-1 i semifinalen i VM. Då är fråga 1. Vem stod i mål för Brasilien i denna oförglömliga match? Fråga 2 är, vem gjorde Brasiliens enda mål?
Jag tror att Oscar gjorde Brasiliens enda mål.
Vet du vad han spelar idag?
Jag gissar på Kina.
Shanghai.
Ingen poäng för den. Oscar, vem stod i mål? Det har man ju ofta glömt bort när det gäller Brasilien efter just Taffarel. Dida stod ju ett tag. Marcos stod väl 2002. Jag försöker bara visa att jag kan lite andra brassmålvaktare. Vem stod då?
Ska jag ge den ledtråd?
Ja, det vore ju snällt.
Känn för att ha lite samma utstyrsel som Neuer gärna har. Vet, lite polotröjan under målvaktströjan.
Julio Cesar.
Ja, där satt den.
Han var kvar då alltså, fortfarande. Ja. Det var ju med lite hjälp.
Det får man säga. Men du får 3 poäng.
Ja, snällt.
Jag är snäll.
Då räknar jag att jag fick 4 poäng på frågorna. Ja. Jag nollade på den där och så...
12 poäng totalt.
Ja, precis. Det får jag ju vara nöjd med.
Ja, då får du kasta över pennan till mig så gör jag mig redo.
Ja, då tar jag över frågandet och säger, vart är vi på väg med vår spelarbuss? 10 poäng. Vi reser mot litterär klubb som alltid ger hjärnet. Och där ett smutsigt bakverk duger gott. Verklighetens folk har dock aldrig fått se sitt lag vinna landets högsta serie. 2 andra placeringar som bäst. 8 poäng. Hos oss har man aldrig varit rädd för att använda vänstern. Publikrekordet är knappt 3 gånger så högt som invånarantalet i staden. Vår mest kända tv-stjärna växte dock upp i skuggan av fotbollen.
Fan också, det var 8 poäng. Jag behövde
6 poäng.
Ja.
Balkans bollunder gagnade oss under kriget. Men du ska inte tro att det var lätt. 93 kvalade vi oss kvar i högsta serien. Och hade viss hjälp av att motståndarnas skyttekung laddat upp i fyllecell. 4 år senare åkte vi ut och har inte varit uppe sedan dess.
Var helt still. Jag är inne för hela... Ett tag låste in ett svar och sen så blev det helt fel på 6:an.
4 poäng.
Ooh.
Vi tillhör ett landskap, men ett annat län. Retfullt nog delar det namn med vår bittra rival. I ett derby mot dem spårade det ur ordentligt. Och pappan till vår senaste landslagshjälte fick upp på räcket och lugna ner massorna.
Tut, pissapaus.
Där rycker han på 4 poäng. Och 2 poäng då. Ropen skalla. Alla till Stora Valla. Ett annat DIF vann guld i år medan vi fick nöja oss med 5:e plats i Superettan. En gör så gött en kan.
Han också. Jag var inte alls inne på Sverige för en 4:an alltså.
Ja, det gladde mig.
Är ju svaret.
Vad är svaret?
Degerfors.
Degerfors IF. Ja, det är rätt. Litterär klubb syftade då på, kanske kommer ihåg boken som vår musikant Ossian satt och läste under turnén med Offside Live i våras. Heja röda vita laget.
Just det.
som jag varmt rekommenderar, skriven av Erik Bengtsson. Mm. Smutsigt bakverk. Var ju då Café Skitiga Bullen, ja, som är ett legendariskt på Stora Valla. Allt i järnet, järnverket då, helt enkelt. Verklighetens folk, ja, den var ju svår kanske. Syftar då på att det var Göran Hägglund ju som satte termen verklighetens, ja, folk, och han är då från Degerfors.
Otroligt. Jag tänkte på honom och sa verklighetens folk. Tänkte på,
men man kanske inte tänker att han är från
Degerfors.
Nej, han är därifrån. Balkans bollunder, det var ju då de bra spelarna som kom, gärna, ja, Vucevic och Dusko Radinovic och Stanojkovic kanske. Mm. Och 93 fick de kvala sig kvar då mot Hässleholm. Och åkte ur 97, har inte varit uppe sedan dess. Det lät hårt, tänkte jag, för man skulle säga att det är ganska bra gjort av Degerfors. Mm. Och var så bra som de ändå är. Mm. De tillhör ett landskap, Värmland, men ett annat län. Och det är Örebro län då. Och Örebro SK har ju varit en bitter rival. Och det här derbyt var ju det här skandalen på Stora Valla 93. Uppe på massorna. Yrjö Toivonen. Och sa stiller, stiller. Och Ulf Ottosson fick benet avsparkat och så. Ja, i U21-EM på hemmaplan 2009 när Sverige gick till semifinal var två Degerfors-produkter givna i Sveriges startelva. Den ena hette Ola Toivonen. Den andra var försvarare. Och nådde aldrig i tävlingssammanhang med A-landslaget. Han vände hem och avslutade karriären i Degerfors 2017. Vem söker vi? Du minns kanske den som spelade på ena kanten i backlinjen. Slog sig definitivt in i landslaget sen och är fortfarande där. Alltså i försvarslinjen.
Mikael Lustig.
Precis. Ja. Vi söker den som höll till på andra kanten.
Pierre Bengtsson.
Det är ingen dålig gissning. Ja. Men han är ju från Kumla, va?
Ja, det är han ju.
Det just kanske är Örebro län dock. Det är Emil Johansson.
Ja, just det.
De sen hamnade i Bayern och Norge,
ja,
och sådär.
Just det.
Trevlig, ja, pojk.
Ja.
Jag vill också veta, apropå den turneringen, vilka två lag möttes i finalen i Sverige EM 2009? Ett bör du ju kunna ta eftersom Sverige åkte ut mot dem.
Det var ju då England.
Mm.
Det var Joe Hart's flinande, tuggummituggande flin.
Ja, det var det nog.
Ja. Ja, Gische skulle slå en straff, vill jag minnas.
Ja, missa straff. Det var ju straffar.
Ja, precis. Alltså, England mötte... Var det tyskarna eller?
Ja, det är rätt. Mm. Tyskarna vann ju. Det anges ju ibland som starten på, för det är laget när man tittar på...
Kedira och Kroos och...
Özil och Neuer var ett hyfsat lag.
Ja, det får man säga.
Den tar du. Du får en poäng,
ja,
på
kul.
Den frågan i alla fall. Ja, kul. Nästa fråga. 1975 kom Erik Bengtssons bok Heja röda vita laget om Degerfors IF. Den ingår i samlingen 1000 svenska klassiker och rekommenderar den varmt. Mm. Han jobbade lite som en modern reporter genom att han själv spelade fotboll. Tror inte Degerfors, men ett annat Värmlandslag. Och så antecknade han i smyg vad hans medspelare sa. Mm. Så han skulle kunna få autenticitet i dialog och sådär. Mm. Ja, den är jättefin. Året efter boksläppet, det vill säga 1976, började Tord Grip träna Degerfors. Om honom finns det också en bok, skriven av Stefan Lövgren, som kom bara för något år sedan. Mm. Vad heter boken om Tord Grip? Som du nästan säkert ser det lite varje dag uppe på redaktionen.
En tung pjäs. Att redaktör när jag spelar.
Fem av fem av Stefan Lundin i betyg.
Jag var redaktör när Jesper Högström recenserade denna bok i Offside. Det har inte gått mer än något år sedan dess. Det var ju ingen titel som gjorde att man trillade av stolen precis, utan det var någon rätt formulär 1A-aktig typ av tålgrip. Nej, en pojk. Det var någonting med
en pojk. Ja, närmare dig.
Ja, inte en värmlands pojk, men...
Ja, det är han ju inte heller. Han är ju uppe från Ytterhogdal, men...
Pojken.
Snuddar vi ett halvt rätt.
Säg det.
Fotbollsspelarpojken. Jag undrar också om Tord Grip, som ju har varit assisterande på många ställen till Sven-Göran Eriksson. Men vilken är den enda klubb där Svennis har varit assisterande till Tord?
Nej.
Här är det inte slamkrypare då. Mm. För rätt svar är Degerfors.
Fan också att det borde ha tagit ändå.
Ja.
Tycker jag nu. Han sakar mig själv. Det är för dålig nu.
Ja. Till våra Degerfors-lyssnare kan jag säga att Anders skäms ändå. Man behöver inte sträcka upp honom på Twitter.
Nej, gissas Amalia.
Men det var länge sedan vi skrev om Degerfors.
Ja.
På riktigt.
Ja.
Det finns ju ett reportage från gamla pockettiden. Mm. Och om man ska vara ärlig, det är jättebra läsning. Men det är inget riktigt reportage. Egentligen är det bara när man går igenom på ett väldigt underhållande och detaljerat sätt. Storhetstiden, lite på 90-talet.
Ja, vi har porträtterat med Aloto också.
Ja, 2007.
Ibis.
Men jag tänker ibland på att det är lite... De har ju inte gått upp på länge. Det blir lite otacksamt nästan. Att de gör jättebra ifrån sig ju. Mm. Alltså, Degerfors. med, om man tänker med Åtvid och andra bruksorter, hur tufft det går. Mm. De håller sig kvar på en så hög nivå, men det finns liksom inget där riktigt. De har inte riktigt jagat uppflyttning och de har inte liksom hamnat i division 3 så att man åker dit därför. Men det finns så mycket Degerfors. Mm. Jag har bara varit på matcher en gång.
Jag har aldrig varit där.
Nej, det borde ju vara nästan någon slags botgöring. Ja. Att du åtminstone firar jul i Degerfors.
Absolut. Ja, vi kanske ska styra kosan mot, mot Degerfors.
Ja, men det är inte omöjligt. Mm. Någonting framöver. Mm. Vuksevic har vi skrivit om också. Men Degerfors ja. Idag.
Vi säger grattis till dig, Johan. Du vann denna omgång av I spelarbussen. Och så går vi vidare.
Svara på frågan!
Vi berörde det inledningsvis här med tanke på att Sverige laddar då just nu på Cypern inför bortamatchen mot Rumänien. Där då det, om inte jag räknat fel, ett kryss ska räcka, va? För att säkra EM-biljetten.
Med tanke på att vi också har då Färöarna hemma, ja,
där räknar jag med 3 poäng.
I den sista matchen så ska kryss räcka långt. Mm. Sen, jag vet inte, är det lite elefanten i rummet att man är inte riktigt lika taggad på... Det var ändå mycket häftigare VM-kvalet som var ja. Den hösten inför Ryssland. Mm. Nu vet man inte ens vart man ska, det här splittrade jävla EM-et som ingen verkar vilja ha egentligen. Nej.
Vi har inte ens uppdaterat våra konton på UEFA. Så just nu så är det väldigt långt bort att du och jag kan åka på ett mästerskap.
Ja, det är ju, om det blir så här utspritt så är det ju också, då har vi knappt råd. Liksom. Och det suger ju på alla sätt. Hela grejen är ju att man ska kunna säga att klara för att åka till. Mm. Och så delar man ut någon fånig sombrero till någon om någon ska till Mexiko.
Ja, ja, precis. Ja. Raclette-ost i Frankrike. Ja,
men vad ska man göra här? Dela ut en så här EU-flagga. Som så här Lustig får stå och posera med. Ja. Det gör att man känner lite mindre för det. Även om själva matchen ska bli kul. Vad vill du säga något om Sverige-Rumänien?
Nej. Nej, men det är precis den känslan. Den lilla spaningen jag har haft, och den utgår nästan ifrån den här som vi pratade om då vid tillfället, Settingkajas intervju med Erik Niva här tidigare i höstas, där han uttryckte som att Emil Forsberg var en poängmaskin. Han gör otroligt mycket poäng. Går man tillbaka och kolla på...
Är det läge för en Anders granskare?
Nej, det är det inte. Men går man tillbaka, så Leipzig har ju, som man säger, ibland i fotbollspråk gått väldigt bra på sistone.
Jag tror du skulle säga Östinmål.
De ligger ju 2 efter Gladbach.
Freiburg är 4.
Nedtacklad tränare. Mm. Mm. Men de har ju gjort en jäkla massa mål. Men så kollar man på Forsbergs stats. Han är långt ifrån en poängmaskin i detta... poängglada lag. Jag tror att det är han uppe i 2 mål och 2 assist i Bundesliga hela säsongen. Och tror han gjort 1 assist, tror jag att det är, i Champions League. Det är ju inte så att han gör ifrån sig på ett sätt som gör att Settingkaja kan välja av raka, om nu han vill att han ska bli den dyraste mittfältaren i svensk historia, om det är hans drivkraft.
Det är det säkert.
Så är det ju inte så lätt för honom nu kanske. Det finns ju betydligt fler spelare i Leipzig som ser riktigt bra ut, tycker jag.
Ja.
Det var den lilla spaningen jag hade. Ja. Så Emil Forsberg, kliv fram här nu mot rumänerna. Och för all del mot Färöarna.
Ja, England ska också spela landskamp.
Just det.
Men de gör det då utan Raheem Sterling. Ja. Vad är det som har hänt?
Ja, det är lite färska grejer här. Jag såg detta i morse när jag vaknade upp. Att Raheem Sterling har skickats hem. Han har lämnat landslagstruppen. Och detta har väl sitt ursprung då från bara 24 timmar tidigare. När då Liverpool besegrade City i denna stormatch i ligan 3-1. Och mot slutet så byts Joe Gomez in för Liverpool, som han gjort på sistone för att säkra upp ett resultat. Så. Och med några minuter kvar i matchen så hamnar Sterling och Gomez i en situation där det blir så kallat brawl. Mm. Lite småbråk så, de puttar lite på varandra och så kommer väl Milner och om det är Lovren och separerar då. Och så tänker man, det är väl inte så mycket mer än så. Och sen så bara samlas de några timmar senare. På deras, som inte, så, inte till Bosan, men de har någon typ av camp där Englands landslag samlas för att ladda då inför deras kvalmatch mot, tror det är Montenegro, tror det.
Det kan det nog vara, ja.
Ja. Och tydligen så ska det först då, enligt Daily Mail, min källa här, ska först ha varit lite så banter mellan Liverpool-spelarna och City-spelarna efter resultatet.
Hur gick det igår då, grabbar?
Ja, lite så. Och i kafeterian eller i matsalen när de sitter och käkar.
Fan, jag vill att det ska vara en kafeteria ändå.
Kantin.
Det ska vara en sån här påver kafeteria. Ja. Bara med någon dammsugare man kan köpa.
Nej, men så ska det vara så att Gomez kliver fram till Sterling som sitter och käkar. eller dricker te eller vad han nu gör, smyger fram lite bakifrån och räcker fram sin karda lite grann, som jag har förstått det, att nu släpper vi det här Raheem och går vidare. Varpå Raheem ska ha liksom tagit ett grepp runt Joe Gomez hals och dragit ner honom och blivit en kort liten brottningsmatch.
Mm-hmm. Detta enligt Daily Mail då?
Detta enligt Daily Mail. Mm. Och detta slutar med att Gareth Southgate tar beslutet att faktiskt skicka hem Sterling. Sterling skriver på sitt Instagram, där han har skrivit betydligt mer laddade och politiska saker på sistone. Han har blivit verkligen en helt ny typ av fotbollsprofil.
Och det jag skulle säga precis. Ska han bli bad boy nu igen? Ja. Det finns ju aldrig några mellanlägen. Han var ju det länge. Och sen så plötsligt så blir han ett helgon istället.
Absolut.
Det kan man ju spy på.
De ja, absolut.
Svartvita.
Men han går ut där väldigt också
beskrivningarna.
Ja, tidigt och ber om ursäkt. Att han överreagerar. Han sa att jag, Joe, har gått vidare och han accepterar väl beslutet och så. Men det är ju ändå en, får man säga, en jävligt speciell grej. Alltså Raheem Sterling är ju den överlägset bästa spelaren i Englands landslag. Och har, som du sa, gått från att vara den som liksom blev bespottad och han fick utstå rasistiska grejer. Och det
också
var...
lite ett tag fick han väl symbolisera bilden av den moderna fotbollsspelaren som vältrar sig i lyx och inte liksom är som vi var vana vid hur det var förr.
Exakt så.
Och sen så blir det helt tvärtom att han säger lite smarta saker och oj, han är otrolig.
Och kombinera det med att han har blivit en otrolig fotbollsspelare. Han tillhör de absolut bästa i världen. Men att då skicka hem honom för den här saken när han också ber om ursäkt, det verkar ju inte ha varit liksom att ett vilt slagsmål. Nu vet jag inte, det kanske det var. Och man känner att vi måste göra så här, det annars så blir det jättekonstigt om du stannar kvar här. Men att man ändå skickar hem den överlägset bästa spelaren trots att han visar någon typ av att han är lite ångerfull och så. Men man undrar ju, tror att Southgate har tagit det här beslutet om det har varit så att Montenegro de måste vinna matchen. Annars så kvalificerar alltså, de sig inte till EM. Tror att de har tagit samma beslut?
Hur är det nu? Alltså, England är i princip klara för EM.
Ja,
är de klara eller är de liksom typ klara?
Ja, det är ju Kosovo och Tjeckien i den gruppen.
Som möts också.
Ja, så de möts nu samtidigt som då England möter Montenegro.
Nej, det är ju första jag tänkte. Att det är ju ett tacksamt läge att visa att man är... Här vågar jag även ta obekväma beslut. Även om det skulle vara lagets bästa spelare så visar jag vad som inte är okej här som ledare. Man ser nästan Southgates croupier-väst framför sig när han tar beslutet.
Croupier-väst.
Ja, men han ser ju ut som en dealer på en Finland-Sverige.
Ja, absolut, ja, men det är bra beskrivet.
Ja.
Detta är ju en hemskickning.
Ja, men jag tänkte också att, att man kunde misstänka, nu bad han om ursäkt direkt och då får man väl anta att det här kommer lägga sig då. Eftersom han har bett om ursäkt, ska vi gissa? Jag har inte varit inne på Twitter så mycket att Henry Winter har varit inne och varit glad att han har bett om ursäkt.
Ja, jag är rätt säker på det, så. Ja, eleganten kan inte
och kanske också
sig.
Berömt Southgates beteende.
Jajamän.
Ja, visa bra ledarskap. Nej, det hade ju ställt på sin spets om det var en helt avgörande match, mycket mer. För det är ju inget nytt att spelare har bråkat på träning eller utanför utan att bli hemskickade. Ljungberg, Mellberg och sådana. Det brukar ju mer vara när man gör någonting alltså mot reglementet. Det där brukar ibland förklaras bort med att sånt händer och det visar också att alla vill vinna. Och sådär. Men jag tänker också i Sterlings fall, England är i princip klara, kanske de till och med är klara för EM när man lyssnar på det här, jag vet inte. Man talar ju om taktiska gula kort ibland. Man tar ett gult kort som leder till avstängning för man vet att i nästa match så väntar en ganska osexigt möte. Medan det gången efter är det derby eller något sånt där. Kan man misstänka en taktisk hemskickning? Att det är lite oinspirerande att spela den här landskampen. Så ber han om ursäkt direkt. Blir inga konsekvenser. Att han är med nästa gång det bränner till. Men att han får lite skönledighet nu. Det är en hård match.
Speciellt sätt.
Ja.
Att ta det här taktiska gula.
Ja.
Genom att liksom ta ett lite... Ja. Kanske ett strypkepp.
Ja, det är en balansgång om man går för långt och liksom blir avstängd i ett år.
Ja, jag tror att du läser in lite för mycket.
Så detta. Är det kanske. Jag vill att det ska vara lite mer än så.
Men går man bara tillbaka till det här med som hände på planen på Anfield i söndags eftermiddag eller kväll när Gomez och Sterling, det var ju liksom inte på det här sättet att det är två stycken liksom testosteronfyllda hannar. Visst, det fanns ju spår av det, absolut. Men det gjorde mig ändå lite... Alltså Sterling har ju sin historia i Liverpool också. Så att han blir utbjuden så fort han får bollen och så. Och han ligger under och han känner väl att han inte har haft sin bästa match. Och så, han är lite frustrerad. Och Gomez kommer in och är liksom större än vad Sterling är. Men jag gillade det. Jag gillade att se det där. De känslorna, att de faktiskt visar på riktigt att de vet att de ska träffas om några timmar igen i landslagssammanhang. De är liksom nu inte så långt ifrån att vara polare med varandra. Jag har ändå fått känslan av det när man har följt dem tidigare och så. Att de kan bli så här lite arga på ett ärligt sätt på varandra. Det är ändå rätt fint att se.
Du gillar det?
Lite hopp.
Du gillar det?
Ja.
Vad är det för hopp?
Nej, men lite hopp att det, att det är ändå finns en genuin...
Äkta känslor? Eller
ja, ja, men lite så. Ja. Jag har inte så mycket, jag har inte smarta tankar om det, men jag har en känsla. Att du
blev
glad.
Du blev lite uppiggad.
Ja, lite uppiggad.
Ja. Ja, det är ändå, man har ju sett värre beteenden som har lett till hemskickningar.
Klassiska och
det är svårt,
hemskickningar.
Det är svårt att inte gå in på klassiska hemskickningar. Mm. Första jag kommer att tänka på är Effenberg. Som ju då spelar VM 94 för... det åldrade tyska landslaget.
Bertil Vogts, tränare.
Ja, precis. Mm. Jag såg ju honom bli upptryckt mot en vägg en gång, det har jag sagt.
Och unga?
Nej. Sabba aldrig en intervju igen. Nej, när han var förbundskapten för Nigeria och hade gjort fiasko. Och skulle förklara sig för journalister som var svårt att separera från supportrar, om man säger så. Mm. Då tryckte de upp honom mot en vägg i Ghana någonstans. Mm. Och det var givet att han har gjort sin sista landskamp som nigeriansk förbundskapten. Och jag minns att han sa väldigt tyskt, now I will go home and I will certainly not miss you.
Bertie. Ja. Ja, vad kul att han kom in.
Och då skickade han hem Effenberg. Ja. Efter att Effenberg, när han gått av planen mot var i Sydkorea, då ger fulfingret till en grupp tyska fans som inte är nöjda med hans insats.
Långa fingret.
Och jag vet att Effenberg efteråt sa att det var 50 grader varmt.
Han skyllde på det.
I Dallas.
Hettan i Dallas, ja. Fingret i Dallas.
Ja, fingret i Dallas. Sen kom ju skotten i Dallas. Ja, bara någon vecka senare med Kenneth. Ja. Men också det här klassiska, han sagt att han ångrar ingenting. Ja. Men han blev hemskickad.
Ja.
Och han gick ju inte miste om något. Det var ju lite halvfiasko av tyskarna. Mm. Så på så sätt var det ju värre för den här kroaten. Vad hette han? Som nu var nu i senaste...
Kalinic.
I senaste här i Ryssland.
Ja, Ryssland, ja, precis.
Han vägrade värma upp väl?
Ja, det var väl
någon gruppspelsmatch.
Ja, precis. Kroatien mötte...
Var det Nigeria?
Var det Nigeria? Det var det. Nigeria, och precis slutet av matchen så är det väl då förbundskaptenen Zlatko Dalic, tror jag, som säger åt honom att han ska värma upp. Han vägrar värma upp. Klagar på ryggont. Och detta hade han tydligen gjort också. Någon vecka innan, jag tror det var genrepet mot Brasilien. Och då blev han hemskickad. Och det är ju ett trist sätt att bli hemskickad när sen Kroatien går till final.
Ja, de går till final.
De går till final.
Ja, ja, det var det jobbigare för honom. Där kanske han skulle bitit ihop lite.
Mm. Måste också nämna Baba Yar och Yakubu. De blev också hemskickade 2004 från afrikanska mästerskapen.
Vad hade de gjort då?
Efter att de hade väl fått en, liksom, en ledig kväll av förbundskaptenen. Och den kvällen hade ändå vissa restriktioner. De skulle vara hemma på hotellet en viss tid. Då kommer släntra Baba Yar och Yakubu in tidigt morgonen efter. Lite sliten, tror jag, efter en vildare natt. Jag vet inte vad det kan ha varit i Lagos.
Då skickades de hem.
Jag tror det var JJ Okocha som var kapten då. Han fick meddela sina lagkamrater. Ni måste åka hem, killar. Ni har gjort bort det.
Baba Yar, alltså, du vet vad han fått symbolisera annars, va? Alltid.
Är det den giriga spelaren?
Nej, komma tillbaka för sent från semestern.
Ja, just det.
Vart är Baba Yar? Fotbollsvärlden står ju still ett tag.
Just det. Missing people.
Ja, precis. Det hade man älskat att se i deras de här gula jackorna, Missing people, leta efter Baba Yar. Sen hittar de honom på en strand. Tja!
Sangria i handen.
Ja. Den är ju lite, det är det klassiska då, bryta mot tiden. Mm. Och då kommer man in på Zlatan, Chippen och Mellberg. Då.
Ja, just det.
Den kanske lamaste hemskickningen i sammanhanget. För de kom ju inte hem sent på morgonkvisten.
Nej, de var inte dyngrak.
Nej, de hade inte ens om de hade druckit alls. Nej. Mellberg fyllde år och då ville de gå till Locatelli.
Chippen och Zlatan ville fira och gå till Locatelli.
Ja, och de kom tillbaka på kvällen, men lite för sent då. Ja. Men Lagerbäck ville visa att här har vi våra principer. Det är inte många regler vi har, men det här är en av dem. Och det gav ju lite konsekvenser. Och ett tag Zlatan inte spelade efter det.
Absolut.
Ja. Men en lam hemskickning i sammanhanget. Det var ju värre med i franska truppen, såklart. 2010.
Anelka, tänker du på då, va?
Ja, det var ju flera. Ja, men det börjar kanske med att Anelka skickas hem, ja.
Ja, jag tror att det är så att Frankrike möter Mexiko. I halvtidspausen så är det då Raymond Domenech som går åt Anelka lite grann. Han tycker att han har varit för lam, helt enkelt.
Mexiko, va?
Mexiko. Varpå då Anelka, enligt, jag vet inte om det är Daily Mail igen som är källan här, men jag vill minnas att han sa någonting i stil med att go fuck yourself, your son of a whore och något sånt där.
Mm.
Det är inte så trevligt.
Nej.
Men
han skickades hem.
Då skickades han hem.
Och fick en lång jävla avstängning.
Ja. Men det är Patrice Evra som då var kapten i Frankrikes landslag reagerade mest på, tror jag, någon dag senare på någon presskonferens, var att de hade
There's a mole. Right in the top of the circus.
Precis. Han var mer förbannad på att någon i den här truppen, i detta omklädningsrum, som visste och som hade sett vad som hände, hade rapporterat detta så med sån accuracy, att man förstod att det var en förstahandskälla som hade berättat det här, det var inte en annan källa som hade försökt att liksom komma
just
fram
till någonting. Och sen blev det ju träningsstrejk, och de vägrade komma ut, och till slut så fick Henri efteråt åka upp till Sarkozy och typ förklara sig och be om ursäkt. Mm. Dåligt elegant en mådde då under de veckorna.
det var svårt att hitta den perfekta formuleringen som var lite så.
Det var bara very, very sad.
Sad moment for them.
Ja, och det får man väl säga att det kanske var. Vad gäller svensk lagidrott har väl fotbollen ändå varit ganska lugna jämfört med, det har ju stormat lite mer med hemskickningar i Tre Kronor.
Ja.
Den här sexskandalen som var 2005 när tre spelare då greps av polis.
Ja, den
istället för våldtäkt. De friades, ska vi vara noga med att säga.
Just det.
Men det var ju en rätt tydlig hemskickning. Mm. Det var inte tal om att de skulle vara kvar. Och förstås hockey-VM 93 när målvakten Peter Roslin tillsammans med presschefen, va?
Ja, det var en jävla story alltså.
Det minns jag som barn, så den här bilden på, är Roslin i rullstol? Ja. Eller är det presschefen i rullstol?
Ja,
men de super sig till apstadiet.
Ja, man garvar här, det finns ett rätt tråkigt slit på det, men det var 93 hockey-VM i München. Jag tror då att Peter Roslin hade skadat sig till hans försvar faktiskt, och visste att han skulle inte göra fler matcher i detta München-VM. Så han gick ut och sänkte väl sina sorger och hade eventuellt lite värktarbete också. Och kombon där blev ju katastrofal.
Men han super ihop med presschefen.
Ja, det är ju jävligt.
Det är ju dåligt oproffsigt.
Det är som Emil Forsberg.
Nej,
det är, skadar sig.
Nej, det är som Kakembo, nuvarande presschefen. Ja. Och då en målvakt som inte ska spela, Kalle Jonsson.
Kalle Jonsson.
Super sig väck. Framförallt då, för det, jag minns att det stod att presschefen till slut ändå kunde ta sig tillbaka till rummet för egen maskin, men sen fortsatte dricka vid frukosten.
Ja, frukosten, ja. Istället för
att
käka. Så
det har man ju svårt att se.
Kakembo.
Ja, ja, det kommer inte ske. Det kan vi nog slå fast.
Ja, det kan vi slå fast. Men precis, han rullstol, han var ju så jävla plakat då och slin, så att han fick rullas in i hotellobbyn igen. Alltså det var den här liksom sällskapsresan. Invalid.
Mm, ja, precis.
Ja,
det
var inte veck, alltså.
Det var inte snyggt.
Men sen så, tyvärr då, så dog ju då faktiskt han är inte med Peter Roslin för några år sedan. Jag tror han var 48 år gammal när han dog i någon stroke och sådär. Så att man ska inte garva åt det här, för det är ju inte roligt någonstans. Men
Roy Keane bör väl nämnas också.
Roy Keane, ja.
VM 2002. Han var ju sur hela vistelsen där. I,
han var sur redan innan, ja.
Han var väl sur jämt. Sur, arg eller galen. Mm. Någonstans i Japan. Mm. Och han var missnöjd med allt. Han var missnöjd med planerna.
Saipan!
Ja, Saipan.
Saipan.
Ja. Han var missnöjd med utrustningen. Allt var så oproffsigt i Irland. Och han spydde väl också på den här irländska mentaliteten med sorglösa typer. Vi ger allt, men förlorar vi så tar vi ändå en pint tillsammans sen. Det är faktiskt, det är ett spännande upplägg att han var så annorlunda på så sätt och bröt av mot hur en irländare ska vara liksom. Men han gnällde ju hela tiden och han bråkade med förbundskapten Mick McCarthy, och droppen blev väl när han gav en intervju till, om det var Irish Times kanske, där han då gick på om hur dåligt det var här. Och det kunde inte till slut McCarthy acceptera. Och Keane lämnar då truppen som den absolut största stjärnan ju. Och det är lite roligt om man läser hans bok, för där den börjar då, tror jag, med liksom första kapitlet, att han är på väg hem.
Ja, jag tror han sitter på flyget.
Ja, och så säger han så här, thank God for Manchester United. För de har ordnat det så bra nu. De fixar flight åt honom så att han kommer hem bra. De ser till att journalister inte kommer nära och så. Och sen så, de som vet historien sen, vet ju att han gör sig omöjlig även i United lite senare sen. Gnäller på allt, på någon pre-camp i Portugal. Mm. Och allt är bara fel, och kritiserar lagkamrater öppet och sådär. Så det skulle ju hända precis egentligen samma sak sen, senare.
Och sen så kommer han med citatet om sin hund.
Jag vet inte, är det då? Det kanske är då. Men då, han var ju hett villebråd när han kom hem. För irländska och även engelska. Säkert för Daily Mail. Att de ville ha både bilder och snack från Keane. Han ville inte prata mycket. Men då bildade han var mest ute med sin hund då. Triggs. Och jag vet inte om det är då han säger att han föredrar hundar framför människor, because unlike humans, they don't talk shit. De pratar ju inte alls, Roy Keane. De säger inga bra saker heller. Jag lovar att det lyftes upp. Jag lovar att eleganten ändå tyckte att det var välfunnet. citat.
Ja, jag vet inte hur det är med Anelka till exempel, om han har fort, om han än idag har bett om ursäkt till Dominic.
Ja, Dominic var ju inte så populär heller. Ska
man säga. Nej, precis. Men jag vet att i alla fall Effenberg bad om ursäkt, även om han skyllde på värmen i Dallas.
Det var 50 grader varmt.
Men Roy Keane, jag tror att det var så att det var, blev en rätt stor grej här bara för några år sedan. Alltså det dröjde ju säkert en 10-15 år innan han för första gången sa att jag gjorde ett misstag i Japan 2002.
Han sa det.
Ja. Ja. Det skulle jag inte gjort, det var inte professionellt av mig. Jag skulle hållit det för mig själv eller tagit internt. Så han bad om ursäkt till sist.
Till sist var han mogen för det. Det kommer ju inte Sterling behöva göra då. Nej. Om vad det blir, 18 år eller så. Och i sammanhanget står hans hemskickning ganska slätt.
Precis så. Ska vi runda av, Johan, med att säga då att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med den här filmen som heter Le Mans 66, säger att den heter just nu. Men nu på fredag den 15 november så har den här filmen då biopremiär. Matt Damon och Christian Bale spelar huvudrollerna i denna sanna historien om bildesignern Carroll Shelby och föraren Ken Miles som tillsammans bygger en revolutionerande racerbil för att utmana Ferrari under 24 timmars loppet i Le Mans 1966. Filmen är regisserad av James Mangold, känd för bland annat Walk the Line och Logan.
Så är det, och om knappt 2 veckor så kommer vårt nya nummer finnas att läsa redan nu. Så kan man gå in om man är prenumerant och läsa en smygläsning som finns med på om de här 3 östtyska spelarna som var de sista fotbollsflyktingarna från det gamla DDR. Mm. De flydde härifrån Göteborg. Det finns det en text om som man kan kolla in redan nu.
Det tycker jag ni ska göra. In på offside.org.
Och så får ni ha det så bra. För mycket mer hade vi inte att säga denna novembervecka. Men ni mejlar, precis som vanligt om ni vill, till podcast@offside.org.
Gör det. Det blir vi alltid lika glada.
Det blir vi. Och så ses vi igen om en vecka, eller vi hörs igen om en vecka.
Ta hand om er. Hej då!